Lukas, det 19:e kapitlet, en enda vers. Och det är den 40:e versen. Och det är Jesus som talar när han rider in i Jerusalem. Och folket hyllar honom. Och man försöker tona ner det här. Men då säger Jesus så här: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Det är Jesu egna ord. Och Jesu lärjungar ska tala och inte tiga naturligtvis. Så är det. Men om vi tiger så kommer Gud att tala på annat sätt. Det ska vi vara medvetna om. Och jag är väldigt rädd för att han kommer att göra det. Därför att det är en tystnad om det budskap som skulle predikas nu. Och det är budskapet om Jesu återkomst. Och nu är det den största tystnaden i frikyrkan, svensk frikyrkas historia om detta budskap. Så att vi lever verkligen i en mycket speciell tid. Och dessutom, och det kan ju ingen förneka, för alltså i och med att tiden går så har vi aldrig levat närmare den stunden när skyn kommer att brista och Jesus kommer igen. Och det har dessutom då, som jag säger här, aldrig varit tystare än det är nu. Det är allvar som borde få oss att väckas. Det är ju också samtidigt ett boksläpp här idag för den senaste boken som jag skrivit här. Och jag vet när jag var ute och cyklade i somras och plötsligt när jag cyklade där så fick jag rubriken till boken. Det förtigna budskapet. Och det är detta budskapet som är förtiget. Jag säger det frimodigt. Och ingen kan faktiskt säga emot. För alltså jag får rapporter överallt ifrån att de hör aldrig eller mycket sällan. Eller bara något teoretiskt uttalande om Jesu återkomst. Och förlaget la till en underrubrik här. Som jag tycker var bra och som beskriver bokens innehåll. Hur frikyrkan i Sverige tystade ner förkunnelsen om Jesu återkomst. Det belyses här. Det är faktiskt frikyrkan i Sverige som har gjort det. Och därför så måste det ju bli en förändring. Det måste talas om det nu hinner predikas här. Och om det här för att ett uppvaknande ska få ske. För det handlar om den andliga sömnaktigheten som har gjort att det har blivit så här. Där har vi den stora förklaringen till detta. Jag brukar ju gå in på Fjällstedts kommentarer. Prästen Peter Fjällstedt som kommenterade faktiskt både gamla och nya testamentet, tre stora band till väldigt många utav bibelvässarna. Och jag tittade om han hade skrivit någonting till den väsen som jag läste här ifrån Lukas 19:40. Och han skriver bland annat så här, och det vill jag läsa upp här. Att detta är en profetia för alla tider i Kristi kyrka, att då inte ordets predikan, bön och åkallan tystas ner eller förlorar det rätta ljudet, om det gör det alltså, så vill Gud även genom de livlösa tingen i skapelsen väcka människor till besinning, såsom sjukdomar, farsoter, brand, stormar, vattenfloder och så vidare. Men man måste tala emedan människor människor tiger i andlig dödssömn, säger han här, skriver han. Andlig dödssömn. Jag brukar ju varna för den andliga sömnen. Men här säger han att det handlar om en dödssömn. Ja. Alltså var man var mycket tydligare förr i tiden. Man sa som det var. Och det är därför som den andliga sömnaktighet är så oerhört allvarlig. För det handlar om en andlig död som man går till mötes om man inte vaknar upp. Och det här är alltså, som man skriver, en profetia för alla tider i Guds församling. Han var ju väldigt profetisk. Och det här är precis den profetiska tiden. När då detta budskapet har tystnat. Och då kan Gud ta till andra medel. Och jag skulle vilja lägga till också det han räknar upp här. Krig är det yttersta medlet för att väcka människor och skakas om. Och nu hör vi rykten om krig, som Jesus säger. Vi hör det dagligen. Man talar om, ja, det står ju i media och i tidningarna, så jag säger det. Man talar om hotet av ett kärnvapenkrig. Man talar om det tredje världskriget. Det är detta som man talar om nu. Och då förstår vi allvaret. Och det innebär att vi, vår generation här, har aldrig levat i en sådan allvarlig tid för detta storkrig som vi gör just nu i dessa dagar. Och jag ska återkomma till andra som har uttalat sig om det här. Och det är också så att igår slog jag på radion och i ett program där på Sveriges Radio P1 så sa man så här: vi matas med domedagsrapporter 24 timmar om dygnet. Ja, det säger man i den profana Sveriges Radio. Och det är precis vad som sker. Och när vi då möter detta allvaret, för de levererar detta, för de har insett det. Men däremot så verkar det vara väldigt svårt att få Guds folk att inse allvaret. Domedagsrapporter 24 timmar om dygnet. Det är andligt döda som talar om på detta sättet. De har inte det andliga livet, men ändå så ser de. Och så predikar de på Sveriges Radio. Alex Schulman, som skriver krönikor i Dagens Nyheter, han inser det här också allvaret. Och han uttrycker sig så här i den krönikan som var för en tid sedan i Dagens Nyheter: vi skrattar och tjattrar hela vägen till undergången. Och det är precis den bilden som är för handen i Sverige. Man skrattar, man roar sig, man håller på, sitter där vid tvn, underhållning. Man håller på att spela dataspel och man tjattrar om allt oväsentligt. På väg till undergången. Det här är profetiskt. Det kommer inte ifrån en predikostol. Inte från en pånyttfödd kristen. Utan en som bara är klarsynt över hur det ser ut i världen. Vi borde stå i skamvrån allesammans om vi tiger om det allvaret som ropas ut dygnet runt och i media i olika sammanhang. Och det är ju faktiskt så att det finns inga ursäkter för att tiga om det. Det skulle bara vara den självklarheten att vi aldrig har levat så nära Jesu återkomst som vi gör nu. Det andra är ju också att i den här boken, Gamla och Nya Testamentet, så är det näst största ämnet som vi kan hitta, så är det att Jesus kommer igen. Det står ju över 300 gånger i Nya Testamentet, och lägger man då till allt det som står förutsagt profetiskt i Gamla Testamentet. För där står det att Messias ska komma. Det står inte Jesu namn, men det står Messias. Och det står att han ska upprätta ett rike här på jorden. Han ska krossa ondskan. Och det kommer att ske här vid övergången i den tiden som vi brukar kalla för vedermödan. Och då handlar det om över 500 gånger i den här boken. Både gamla och nya testamentet. Det är bara försoningen som det talas mer om. Både gamla och nya testamentet naturligtvis. Och då så är det ju fullständigt orimligt med de argumenten att man är tyst om det. Det näst största ämnet. Det skulle ju predikas väldigt mycket om det. Tala om försoningen, men vi tiger om Jesu återkomst. Och jag kanske har citerat Martin Luther för. Han gör den enkla konstaterandet på det här området. Vad vi ska predika. Och då säger han, det står mycket om i Guds ord. Det ska vi predika mycket om. Och det står lite om, det predikar vi mindre om. Ja, och då så är vi ställd inför detta. Att vi ska predika Jesu återkomst och tidsålderns avslutning. Men det har alltså tystnat. Och i och med att det har tystnat så har det alltså i Kristi kropp, man brukar ju tala om den fysiska kroppen, att den kan lida brister på olika ämnen och vitaminer och allt som behövs. Och då är det bristsjukdom. Och det är en stor bristsjukdom i Kristi kropp i Sverige. Därför att det fattas det här budskapet. Det finns inte där. Och det är alltså ohälsosamt. Och då så måste det ju i så fall möjligtvis försökas att rätas till här så här. För vi har kommit till den punkten där det aldrig har varit lägre nivå på det här området än det är just nu. Och det här är ingenting som jag bara säger, utan det kan man konstatera. I höstas så hade man flera sidor i tidningen Dagen där man tog upp tusenårsriket. Detta rike som Jesus ska komma och upprätta. Och som han kommer att göra i en mycket snar framtid efter vedermödan. Då konstaterar tidningen Dagen att detta har det ju tystnat om i svensk frikyrka. Och så intervjuar man tre olika. Och då frikyrkorepresentanterna som dessutom står i ledningen och undervisar frikyrkopastorer kunde inte klart uttala sig om att man trodde på tusenårsriket utan att det var redan att det var som ett bildspråk och att tusenårsriket är nu. Trodde den ene så länge evangelium predikar. Det har väl aldrig varit större elände i världen än det är nu. Att man kan bli, ja det är bara en andlig förblindelse som har drabbat. Och det är alltså ingen av dem direkt kunde säga att de trodde på tusenårsriket. De hade väl gjort det, antydde väl den ene i alla fall. Men nu hade man förlorat detta. Och så frågade man, och som man också skrev, överraskande nog så är det en präst som trodde på tusenårsriket. En karismatisk präst som verkar i Oasrörelsen. Han hade ingen som helst tvivel på att det kommer ett tusenårsrike. Alltså att detta är ju förutsagt i skriften. Och det är kopplat också till Israels församlande. För de ska vara församlade i landet när Jesus upprättar sitt rike. Han, en präst, sa det som skulle vara självklart ibland. De som undervisar också. Så där har ni försvaret varför pastorer inte tror på tusenårsriket. Men då donde man den absoluta bottennivån. Och då blev det ju faktiskt en viss reaktion. Och jag vet att det var flera som skrev insändare till Dagen. Men de fick inte in den. Men jag skrev en och jag fick in den, och det tackar jag Gud för. Och då sa jag att det som har skett nu, det här är det sista steget i denna nedmontering utav eskatologin i svensk kristenhet. Det är förnekandet utav tusenårsriket. För jag använde det en nedmontering så att det i princip inte finns någon eskatologi kvar. Och då så räknade jag, punkt ett, så har man tagit bort det troendes uppryckande till himmelen. Det har man spolat bort, det tror man inte på. Det andra som man heller inte undervisar om och undviker eller bortförklarar är då vedermödan som större delen av uppenbarelseboken behandlar och beskriver. Den mest fruktansvärda tid som har funnits, och den har inte inträtt än, men den är på väg att inträda. Och vi lever i födselvåndornas tid, så det vi ser nu, det är bara försmaken. Och det säger ju Jesus, att en sån tid, det har det aldrig varit. Och en sån tid, det kommer det aldrig därefter. Det är inför detta vi står. Och då talas inte uppenbarelsebokens budskap på det här sättet. Det var väl den andra punkten. Den tredje var ju då att tusenårsriket, det kommer inte att bli någonting. Det är en bild. Och det fjärde, skrev jag, det är också tron för på helvetet. För det ingår så att säga i eskatologin, de här fyra områdena. Och det är många som sviktar, och en del tror inte alls på något helvete. Ja, vad finns det då kvar för profetisk vägledning i den sista tiden? Ja, det kan inte vara mycket det. Nej. Och när det profetiska ordet tas bort, hur var det stod i 1917 års översättning? Att där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. Det var, tack. Det är ju ett tag som man läste 1917 års översättning. Tygelöst, tack. Det är detta vi ser nu. En tygelös kristenhet som kan göra vad som helst utan att någon reagerar. Man kan leva hur som helst utan att man kallar det för synd. Man är tygelöst därför att man har släckt ner det profetiska ordet som lyser, som Petrus skriver i sitt andra brev, första kapitlet är det väl, som ett ljus i en dyster vildmark. Och nu är världen en dyster vildmark. Och det profetiska ordet är det som ljus lyser. Och så lägger han till det självklara. Att ni gör rätt i att hålla er till det profetiska ordet. Och därmed så ställde Petrus, Jesu apostel, som Jesus byggde sin församling på, som han säger, som öppnade dörrarna för judarna att komma in på pingstdagen, och sedan när han kom till Cornelius hus för hedningarna, så säger Petrus att vi gör rätt i att hålla oss till det. Och nu gör man inte det idag i Sverige. Och då hade Petrus, om han hade kunnat här, stå här och predika och sagt rakt ut att ni handlar fel. Ni har inte lyssnat på vad jag har skrivit här. Och det är detta som är så oerhört allvarligt, att man inte ser en vägledning. Som sagt, det var liksom botten, och jag har sett att några nu faktiskt har reagerat när man har plockat bort allt det här. Och Ingmar Helmer, han skrev Hemmets Vän precis nyligen här. Varför är det så sällan någon predikar om tidsålderns avslutning? Han reser i alla sammanhang i Sverige. Och han bara konstaterar det. Han säger också om att Jesus ska komma åter. Varför är det så sällan? Och att vara redo den dag det sker. Ja, det är precis detta Han ställer sig frågan. Och den frågan måste vi också ställa oss. Och verka för en förändring. Men jag tror att tiden är kort för att få en förändring till stånd. Det ringde också en kvinna alldeles nyligen här. Då hade hon sagt i sin församling, tror hon är kvinna, någonting om Jesu återkomst. Och då blev det reaktion. Och då sa man så här till henne: om det ska vi inte tala. Gode Gud. Om det ska vi inte tala. Och det är ett sammanhang där det förr har predikats väldigt mycket om detta. För nu har vi kommit till den punkten där Levi Petrus skriver profetiskt i sin bok Jesus kommer. Att när alla ropar och säger och tror att han kommer, ja, då kommer det att dröja lite till. Men när det tystnar, skriver han, budskapet om Jesu återkomst, då kan vi veta att han är nära. Nu har det tystnat. Nu vet vi att Jesus är mycket nära. Och jag är tagen utav det allvar som finns här i det här landet. På det här området. För alltså man sover en andlig dödssömn. Och därför så har jag låtit köpa hem 1500 böcker här för att försöka få ut det här. Kanske ett sista försök. Jag önskar att ni skulle vilja hjälpa till och sprida den här boken till så många som möjligt. Som aldrig får höra det här. Som inte har en aning om vad som håller på att hända. Och som tror att det är normalt att det är tyst om Jesu återkomst. Det är ett tecken på att sömnaktigheten är så oerhört stor som man ser inte. Och det är ju precis detta som Jesus talar om profetiskt i det 25 kapitlet i Matteus evangelium. Han ger tidstecknen och så går han över och talar om på det andliga området. Men med himmelriket ska det då vara, alltså på det andliga området. Så som 10 jungfrur gick ut för att möta brudgummen. Men så kom sömnaktigheten och så vet vi hur det slutade. Ja, det är nu så då att uppenbarelseboken finns ju där som den sista boken här i vår bibel. Och den kan man ju lämpligen inte slita loss ur bibeln. Även om man kanske skulle vilja göra det. Men där har vi ju den varningen som avsluta uppenbarelseboken. Om någon lägger till något i boken så ska det läggas till i plågorna. Men om någon tar bort något utav det här i denna profetias bok så ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd i den heliga staden. Ja, låt oss då predika detta. Det är den enda boken i hela Bibeln utav alla 66 böcker som denna kraftfulla varning kommer. Att här gäller det inte att ta bort eller lägga till. Utan detta ordet ska finnas så som vägledning. Ja, om man då inte kan, och det är den sista här trenden nu. När man inte kan rycka bort boken så att säga ifrån Bibeln så har man då infört en allegorisk tolkning. Ja, och det är alltså att man menar att det här är ett bildspråk som kan betyda det, det kan betyda det. Och när man öppnar upp för en allegorisk tolkning så kan var och en tycka att den här saken, det kan betyda den. Det kanske är en bild på det. Eller en bild på detta. Och någonting som det står så allvarligt om bara för att det handlar om evighetsallvaret. Och det är ju det som vi brukar kalla för vilddjurets märke. Och det skriver jag om i den här boken. Och det står, om jag kommer ihåg rätt, 6 eller 7 gånger om detta i Uppenbarelseboken. Alltså att det återkommer så mycket betyder ju att det här är väldigt viktigt. Att just den delen, en enda del i den profetiska beskrivningen för sista tiden, finns det återupprepad så väldigt. Då har man genom denna allegoriska tolkning tolkat om detta. Då handlar det ju om, jag bara ger detta som ett exempel. Och då handlar det ju om att ta ett märke, viljusmärke kallas det, på handen eller på pannan. Och om man inte tar det så kan man inte köpa och sälja. Och då är det detsamma som att man svälter ihjäl under den här sista delen av vedermödan som blir så allvarlig när antikrist har trätt fram. Ja, men det är ju alldeles för allvarligt. Då har man gjort så här. Att det här är en bild på att man tänker rätt, det är ju hjärnan. Att man handlar rätt, det är en bild på det. Men så står det inte. Det står den som tar detta på handen eller pannan. Inte att man tänker eller handlar. Och det är fullständigt orimligt utav flera orsaker. För det första så menar man ju då att det gäller att hålla Guds ord i tanken och Guds ord i handlandet. Ja, men det är ju inte det handlar om, för det står ju vilddjurets märke. Antikrist, alltså den som är emot Kristus. Och att man då genom att handla rätt och tänka rätt, då så skulle man ju alltså ta vilddjurets märke. Och då går man evigt förlorad, står det i det 14 kapitlet efter. Så alltså det är ju orimligt att påstå någonting sådant, att vilddjurets märke det är bara jag tänker rätt och handlar rätt. Det är det första. Men sen står det ju också så att bara det visar ju att det handlar om vilddjuret och det handlar inte om Guds ord och handlande. Och sedan är det ju också så att om man då inte tar detta, men om man tar det, vilket ur bibliskt perspektiv är negativt för att man går alltså förlorad. Det är bara att läsa i det 14 kapitlet. Då kan man inte köpa och sälja om man inte tar detta. Och då så är det ju, ja, om man kommer till en affär och då finns det inget märke eller någonting, hur ska då den som ska ta betalt, hur ska den personen veta att han tänker rätt och han har handlat rätt? Så han får köpa. Det faller ju på sin orimlighet. Alltså att man inte, alltså det är den allegoriska tolkningen som är livsfarlig. Och som gör att man kommer fullständigt fel och kommer bortom all sans och logik. För det finns ju ingen logik i det hela. Så det är ett utav dessa försök som görs när Bibeln framhåller varningen. Och detta sker precis i dessa dagar. I detta år som vi nu har. Så har jag ju skrivit om. Vi vet ju att handlandet och köpandet har ju förflyttats bort ifrån kontanter. Så att det är bara någon ensta procent kvar utav kontantbetalning. Det är ju lätt att konstatera i affärerna. Så säger Mastercard, ett utav de här betalkorten. Då har de skrivit så här att nu, och detta inslaget har gått ut på TV4. De har ropat ut det profetiskt. Mastercard säger att betala med ansiktet eller handen ska Mastercard övergå till. Det är i princip som att läsa Uppenbarelseboken 13. Och det är precis då man börjar bortförklara det. Och även den största, tror jag, handelskedja på handelns område, Amazon, hade en artikel där man sa betala med handen, så att man bara använder handen och så kan man betala. Alltså systemet finns här och redo att genomföra nu. Direkt skulle det kunna genomföras. Precis i den tiden så bortförklarar man detta. Och naturligtvis måste man ju också då bortförklara antikrist, för det är ju inget trevligt att tala om. Vi vill predika Kristus, och det vill jag göra också. Men jag måste ju naturligtvis varna för antikrist och antikristmärke. Då skriver den som undervisar svenska frikyrkopredikanter, pastorer, i sin undervisning. Han skriver i boken Lammet och odjuret att vilddjurets märke, det är ytterst en varning för kejsarens maktsystem. Alltså det romerska riket, kejsaren, då Johannes levde. Det är ytterst sett vilddjurets märke. Ja, då behöver vi ju inte predika om antikrist, och vi behöver inte predika märket, för det har redan skett. Det är detta pastorer får lära sig, och idag så ser vi frukten av det i församlingarna. Då finns det ju ingen anledning att varna för någonting som i så fall redan har skett. Men nu är det ju så att detta kommer att ske, och det är därför som vi varnar för det. För att om möjligt människor ska bli rädda. För att de har hört budskapet. Och när de står då inför det här, så kan de neka till detta. Alltså det här som jag säger nu, den undervisningen som nu dominerar genom boken som jag citerade, och som har under flera årtionden faktiskt nu förkunnats. Och det är det som vi ser resultatet av. Det man sår, det får man skörda. Tar man bort sånt här, att det är förfluten tid, det gäller inte nu, så finns det ju ingen anledning att predika det heller. Det är ju också logiskt. Och det här skedde genom att man accepterade en bok skriven av George Ladd, som kom ut för några årtionden sedan. Och han gör en omtolkning av den yttersta tiden. Och det mötte ett väldigt motstånd. Jag skriver om detta i den här boken. Hur man protesterade inom Örebromissionen att det här, det kan vi inte ta emot. Men ändå så drev ledningen för Örebromissionen, där man skulle utbilda pastorerna. Det här är fakta, och jag redovisar en del av det här. Genom detta. Så att nu skulle man introducera en ny syn på det yttersta tingen. Och där bland annat så var det ju att nu är det församlingen som gäller. Inte Israel. Det har ingen betydelse längre. Utan vi har övertagit församlingens roll. Och det här är mycket, mycket allvarligt. Det är det som kallas för ersättningsteologi. Man förnekar Guds löften till det judiska folket. Och det är farligt att göra det. För Gud, han genomför sin plan, även om svensk frikyrka inte tycker om det. Och det kallas ersättningsteologi. Och alltså var George Ladd en ersättningsteolog som på detta sättet fick bringa in den nya förkunnelsen. Och ersättningsteologi, det är faktiskt ingen som egentligen vill stå för. Inte en svenska kyrkan har tagit... man har även inom svenska kyrkan tagit avstånd ifrån ersättningsteologin. Och då förstår ni hur allvarligt det är. Och bara det att George Ladd är en ersättningsteologi, så skulle man kunna slänga boken direkt. Då är man inne på fel spår, och då förstår man inte Guds plan med Israel, som kommer att fullbordas. Och det kommer att ske, och skeendet har börjat. I och med att de återvänder. Snart så ska Jesus stiga ner och upprätta sitt rike. Men dessförinnan tror jag att Jesus kommer igen. Och det är det glada budskapet. För det är ju faktiskt så det framställs i Bibeln. Att det här är hoppets budskap. Och det är det hopp som vi är kallade att ge människor som nu går och väntar på domedagen. Att det finns. Och det är vad Jesus säger i Lukas 21. Be att ni kan undfly allt detta som ska komma över världen. Och det är för det första att man beder. Och det är bedjarna som ligger bäst till. För de beder och får ljus över ordet. Och undfly, det har Gud den planen att han evakueringsplan för den här världen som kommer att gå igenom. Alltså den svåraste tiden. Det är Jesu egna ord. Ja, då har det också naturligtvis förändrats. Den klassiska undervisningen som har funnits i svensk frikyrka. Då har den förändrats att han kommer inte att hämta hem sitt folk. Utan han kommer bara en enda gång. Och det är när han sätter sina fötter på Oljeberget. Och det kan jag hålla med om. Han kommer bara till jorden en enda gång. Men det är två faser i detta. För han kommer för att hämta hem sitt folk till himmelen. Och det är inte konstigt att det är två faser. För det var två faser när Jesus for upp till himlen efter att han hade uppstått ifrån de döda. Och han visade sig för Maria från Magdala i Öttagården där. Och Maria blev ju jätteglad över att Jesus har uppstått. Och hon vill röra vid Jesus bara för att konstatera det. Och då säger Jesus, rör inte vid mig. För jag har inte varit hos min fader ännu. Han skulle frambringa försoningsoffret i den himmelska världen. Och därför så fick hon inte röra vid honom. Och så for Jesus upp till himmelen och talar om för fadern. Nu är världen försonad. Och så återvände han och så visade han sig under 40 dagar. På olika sätt och för olika människor, bland annat lärjungarna. Och bland annat vid ett tillfälle så var det mer än 500, så det var ingen synvilla. Och sedan togs Jesus upp till himmelen i apostlarnas, lärjungarnas åsyn som är beskrivet i Apostlagärningarna 1. Och när man då ser i den grekiska grundtexten så står det där att Jesus lämnade jorden. Sakta for han upp och försvann bland skyarna där. Det sakta står det i grundtexten. Men då de som tycker annorlunda och bara tror på att vi ska gå igenom vedermödan, och det får jag respektera. Och jag säger att det inte är någon frälsningsfråga och vi ska absolut inte strida om detta. Men då släcker man ner hoppet. Man släcker ner hoppet och det är det som är så farligt att göra. För vi behöver ha hopp när världen lever i hopplöshet. Och det är därför som vi predikar hoppets budskap att Jesus ska ta hem sitt folk. Och det sker i två faser, menar jag här. Och då kanske en del säger så här, ja men det står ju inte så här så att du kan läsa att Jesus upprycker sitt folk till himmelen före vedermödan. Nej, men det är ju den sammantagna bilden utav beskrivningen för Jesu återkomst som gör att man ser detta. Och där i är det, och det är ju likadant, vi tror ju på treenigheten. Men det finns inte en bibelvers som står så här, treenigheten. Men vi ser det i olika bibelsammanhang. Därför kan man tala om en treenighet, att den finns. Och likaså kan man tala om att Jesu återkomst sker i två faser. För att det finns i bibelordet. Och då så är det ju det andra. Det här med uppryckandet som Paulus skriver om i Thessalonikerbrevet. Där fick han en uppenbarelse om. Det var ett mysterium dessförinnan. En hemlighet använder han uttrycket. Och så skriver han i första Korintherbrevet, det 15 kapitlet, att där står det ju hur det ska gå till. Och då så står det där att i ett ögonblick står det någonstans i bibelversen. Nu har jag inte min predikobibel med mig, för jag glömde den på ett ställe här. Men där står, och det har jag ju predikat tidigare, att detta kommer att ske då i ett ögonblick. Och där är det ju grundtextens ord atomer. Och det är odelbar tid. Så blixtsnabbt kommer det att ske. Då det döda uppstår. Och vi som ännu då lever kvar. Står där rycks honom till mötes. Det är ju Thessalonikerbrevets beskrivning av det här. Och då ställs ju detta naturligtvis emot det som talar om den andra återkomsten då Jesus, eller andra fasen vill jag säga, för återkomsten är bara en. Men det ställs ju då emot den beskrivning som finns i Matteus, det 24 kapitlet, där det står så här, att i den 30 versen, då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Det är när han stiger ner vid Oljeberget. Då ska människorna se det. Och det kommer säkert att ske likadant som han steg upp sakta. Och det är ju det som är förutsättningen för att man ska hinna se det. Ja. Och det är skillnaden på den synliga och den osynliga fasen i Jesu återkomst. Det kan alltså inte ske i ett ögonblick, odelbar tid. För då ska folken se det. Och de ska jämra sig. Ja, för alltså de älskade ogudaktigheten. De gav sina liv till antikrist. Men efter att detta har skett och han har kommit med stor makt och härlighet. Då ska med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecknen från himlens ena ända till den andra. Och de utvalda, det är det folket som Gud utvalde i gamla testamentet, judarna. Och nu så kommer det att ske på det sättet att judarna ska återförsamlas, för de ska vara där Jesus är under tusenårsriket. För de är det utvalda folket som ska finnas i hans närhet. Och här finns det ju väldigt mycket. Och på tal om tusenårsriket så är det ju detta. Så vi får ju se att det här handlar inte om församlandet till himmelen. Utan det här handlar om det utvalda, det judiska folket till Jerusalem. Och egen Jesu egen undervisning visar ju på. När vi läser i Johannes det 14 kapitlet så säger Jesus så här, och det här är väldigt viktiga verser. Jag skickar med dem här också. Då Jesus undervisar lärjungarna så säger han, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och det är ett ord som vi behöver. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda er plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Jesus är i himmelen. Det hoppas jag att vi har uppfattat. Och om Jesus tar sitt folk till sig där han är, så tar han dem till himmelen. Och det är uppryckandet beskrivet i detta bibelväs. Men att Jesus inte talar mer om det till sina lärjungar, det var ju därför att de hade inte fått uppenbarelsen av församlingen. Det var ju Paulus som uppenbarade detta och som skriver om det i Efesierbrevet, hur han fick uppenbarelsen att hedningarna är tillsammans med oss Guds folk. Det var detta. Men judarna, de var bara helt koncentrerade på att Jesus, Messias, han ska upprätta riket. Och det är därför de frågar precis innan han återvänder till himlen. Ska du i denna tiden upprätta riket? Han ger tydligen inget svar. Men Paulus får uppenbarelsen och får fortsätta undervisningen och visa på att vi är inbjudna till den himmelska världen. Det är det som vi behöver läsa ihop med Jesu undervisning och Paulus undervisning. Och då så är det ju nu det behöver upprättas i den här tiden. Och då har man talat, här finns ju jättemycket att säga, men jag tar det väldigt snabbt. Alltså då, om man tror de här två faserna så säger man att det är någonting som Darby har hittat på. Inte alls. Det här är vad som står i bibelordet för det första, och det är det viktigaste. Det är vad de första kristna väntade på, och det är vad som har uppväckt så som en ny andlig upptäckt i bibelordet efter reformationen. För alltså det var ju det katolska mörkret som lägrades över hela världen, och därför så fanns inte budskapet. Och det är därför som eskatologin är sammanfattad väldigt kortfattat i till exempel Svenska kyrkans bekännelse, där det står att Jesus är uppfaren till himlen, där är igen kommande för att döma levande och döda. Det är allt den eskatologin. Men nu så kom andens ljus, och Darby levde på 1800-talet. Men dessförinnan så predikade, finns det flera exempel under 1600-talet, under 1700-talet som hade upptäckt, ja men det är ju två faser. Så det kan inte tillskrivas Darby. Och därför så kan man inte avfärda längre det här med att det är darbyism som vi predikar när vi predikar två faser. Vi predikar Guds ord. Vi predikar det man har trott tidigare, och det man har trott tidigare också i frikyrkan. Och det som har varit är rättesnöre som har funnits. Och därför var det väldigt intressant att läsa också här att nu börjar folk upptäcka att det här har gått snett. Och därför så skrev Magnus Jonegård i tidningen Världen idag här denna vecka att det här, USA exempelvis, fortfarande undervisar klassisk eskatologi i sina trosaster. Och det är klassisk eskatologi är att man tror på uppryckandet som Jesus talar om. Detta undervisas då i och finns i trosatsen Assemblies of God i USA, den här stora pingströrelsen. De har det som en trosats och de predikar detta, och man får inte predika annat. Det här är så. Och överhuvudtaget om man ser internationellt när det gäller pingströrelsen då, så är det en majoritet, 91% som tror på, och jag redovisar också det här i boken i en undersökning, som tror på församlingens uppryckande före vedermödan. 91%! Ja. Och även när det gäller evangelikala som kanske inte då inlämnas i kristenheten, så visar jag där också att det är en majoritet som tror på uppryckandet före vedermödan. Alltså svensk kristenhet som inte tror på detta tillhör en liten, liten minoritet. Och det borde få oss ödmjuka och börja predika den klassiska frikyrkoteologin som fanns före George Ladds bok och den undervisning som har inträtt under de senare åren. Vi ska inte tro att vi har allt ljus, och jag har inte allt ljus heller. Men jag kan se vad som har predikats tidigare och vad som har varit den förkunnelsen som har dominerat. Och därför så tillhör vi ju då en minoritet om vi håller fast vid detta. Och Levi Petrus skriver han, hänvisar han till. Han var självklart ljus över detta. Och han skriver också här i Världen idag, internationellt är klassisk eskatologi, alltså klassisk eskatologi, den dominerande i evangeliska och framförallt karismatiska sammanhang. Och det är där anden verkar har man också ljus. För det är anden som ger ljus över ordet. Och därför så talar han om att det finns också ett ökat antal människor som söker sig nu till organisationer och konferenser som har fokus på denna undervisning. Som exempelvis Israels vänner. Han är ju verksam där och Israels vänner är väldigt tydliga och har skrivit om detta med all tydlighet. Och man får detta ljuset därför att man ser Israels plats i den yttersta tidens skeende. Ja, där befinner vi oss nu i den yttersta tidens skeende. Och om inte vi vaknar upp av varken predikan eller det som vi hör på radion, så ropar faktiskt stenarna nu ut sitt budskap. Och jag ska avsluta med att ge några sådana exempel här till sist. Nu predikar de. Det är tyst i svensk frikyrka. Då kan man höra det här. Med David, han som var president under en period då Putin var tvungen att gå åt sidan för 4 år, så att han blev hans majonettfigur. Och sedan har ju Putin ändrat det här så han kan vara president för all framtid. Men han skrev, eller sa så här, för han ser hotet. Och då kommer de västerländska nationerna inte att kunna sitta i sina rena hem och skratta åt hur det försiktigt försvagar Ryssland genom ombud. Allt kommer att brinna runt dem. Deras folk kommer att skörda sin sorg till fullo. Landet kommer att brinna och betongen kommer att smälta. Så skrev David innan han citerade en bibelvers från Uppenbarelseboken 9 och 18. Han predikade Uppenbarelseboken. Denne som inte alls är en bekännande kristen. Det är stenarna ropar. Och slår man upp Uppenbarelseboken 9 och 18 så står det att en tredjedel av mänskligheten dog vid det tillfället. Och det är det han varnar för kommer att ske om man fortsätter att pressa Ryssland. Och nu så har det också rapporterats här att generalsekreteraren från NATO, Stoltenberg, han säger att han är mycket orolig för att det kommer att bli ett krig mellan NATO och Ryssland. Han uttrycker det. Han är den främste talesmannen för NATO. Och då handlar det om USA och Europas länder. Krig mellan dem varnar han för. Och den svenska överbefälhavaren, han säger och instämmer i detta. Den högsta alltså inom det militära i Sverige. En rubrik som jag skrev av här. ÖB ser risk för storkrig. Hög tid att man förstår det, stod. Ja, nu är det verkligen hög tid att förstå det här. Nu så står vi på gränsen till vedermödan. Vi står mycket nära Jesu återkomst. Och som om inte detta vore nog så kan ni få färska rapporter här. För igår idag så har jag själv sett filmen hur Ryssland nu har tagit fram sitt stora starka vapen och placerat ut över rysk territorium för att kunna avfyra detta med omedelbar verkan. Och den raketen finns inget beskydd emot, för den är 27 gånger hastigare än ljudet. Så snabbt är raketen. Och därför så hinner inte västvärlden, där har Ryssland ett triumfkort, reagera. Utan att det kommer att bli som en meteorit som slår ner där denna träffar och man har inget skydd. Och dessutom är man laddad med kärnvapen som motsvarar 12 gånger bomberna i Hiroshima och Nagasaki. Det är inte undra på att med det vi talar om att en tredjedel av världens människor kommer att dö. Ja, det är det hopplösa budskapet som nått fram här. Och som har gått ut nu de senaste dagarna. Och denna uppladdning som sker inför våra ögon. Och jag vill inte skrämmas. Absolut inte.
Men då får ni sluta titta på tv, titta på, lyssna på radio och läsa tidningar. För det är där jag har läst det här. Och det är detta som stämmer upp överens med uppenbarelseboken. Precis så som man säger här med David. Ja, och det är just detta som Gud kan tillåta. Kriget. För nu har jag talat ord här. Och för att försöka väcka i den andliga sömnaktigheten. Men ord, det verkar inte fungera. Och det är ju så när någon sover väldigt tungt fysiskt. Så kan man säga vakna, vakna, vakna. Ja, ingen reaktion. Men om man tar den personen och skakar om så här våldsamt, brutalt. Så kommer den att vakna. Och det är jag rädd för. Att det kan bli på det sättet att Gud kommer att skaka både västvärlden, Europa och Sverige. För det säger man att denna gången kommer inte Sverige undan. Utan då är vi med och det säger ÖB. Och det är därför som man har höjt och har stor beredskap. Det kan bli det som skakas om Jesus dröjer. Men han kan komma innan. Och det är där inför som vi står inför valet. Om vi vill vakna upp nu och rädda oss, du som lyssnar här via den här utsändningen, ta orden till dig. Annars så Gud i sin nåd kommer att skaka om det här landet och kristenheten. Där man har plockat bort på det profetiska ordet. Och då ska vi inte jämra oss. För vi har haft Guds ord men vi har inte lyssnat på det. Vi har haft Guds ord men vi har inte talat det. Då har Gud andra vägar som Peter Fjällstedt sa. Att väcka ur den andliga dödssymnen. Ja, för det handlar om sover man här och inte andligt vaken och fylld av den heliga ande så går man förlorad. Och det säger Frank Mangs. Tänk de här gamla. De skulle vi haft nu och predika. Nu vill man inte ens citera dem. Han har skrivit boken. Med brinnande lampor. Han skriver så här klart och tydligt. Antingen måste du och jag bli redo att möta Kristus. När han kommer för att hämta sitt folk. Eller. Också måste vi gå in i den stora vedermödans mångfaldiga ve. Någon mellanväg finns inte. Det är tydlighet. Och det ska vi ha klart för oss. Antingen är vi redo när Jesus kommer. Och vi kommer att räddas undan de bästa tiderna. Men jag säger, vi kan få uppleva svåra tider. För det ingår i födslovåndorna. Men vi kanske inte. Så om Jesus dröjer så kommer det bara bli värre på jorden. Och det är för att vi ska väckas upp för att vänta Jesus. Vi ska inte vänta antikrist. Vi ska vänta Jesus. Det står att vi ska vara väntande och vakande. Och det är det ordet som jag till avslutning vill säga. Och det är det som faller på vår lott. Att vara väntande och vakande. Och inte tala om att det och det måste hända först. Då har man blivit den tjänare som Jesus varnar för. Hur står det Matteus 24 är det där? Den oförståndige tjänaren står det. Eller nej, det står ännu kraftigare ord. Jag kommer inte ihåg. Men han sa, min herre kommer inte så snart. Så sa han. Men vi säger, Jesus kommer snart. Och jag är så glad att jag hörde en pingstpastor predika och sa, Jesus kommer mycket snart. Och jag vill stryka under detta och jag vill säga Jesus kommer mycket, mycket snart. Nu har ni hört detta. Nu är det dags att handla. Tack käre Gud för ditt ord får vägleda oss. Helige ande och jag ber dig att du ska hålla eftermöte genom din ande också. Aldrig släppa oss så att vi sover den djupa andliga dödssömnen. Utan vi är redo varje dag och varje stund. Och även om det skulle bli svårigheter. Käre Fader i himmelen, hjälp oss då, men hjälp oss att vara redo när du kommer tillbaka. Och det kan vara mycket, mycket snart. Tack för att återigen har ordet fått gå ut ytterligare en gång. I Jesu namn. Vi tackar dig därför ditt ord. Amen. Amen.
Vakna. I min nåd har jag gett detta budskap på nytt igen.
Det är tid att söka Herren nu. Att göra sig i ordning. Det var det hälften hade slarvat med. Men de andra hade förberett sig mer. De hade olja både i lampa och i kärl. Och det är den heliga ande som vi behöver fyllas med i den här tiden. Och inte slarva med den förberedelsen. Inte leva hur som helst. För då blir det att man får gå igenom vedermödan. Och då kommer det största uppvaknandet att ske som har skett på jorden. I samma sekund, alla avfällningar, alla ljumma kristna, alla andliga sömnaktiga kommer att förstå vad som har hänt. Och då kommer man att ropa i sin förtvivlan och man kommer att få ge sina liv. Så som martyrer, därför att man inte lyssnade på den kärleksfulla rösten som kallade till frälsning och omvändelse och förberedelse. Man nonchalerade det. Men fortfarande finns det möjlighet att rätta till. Och det är som Grant Jeffrey skriver i boken Triumph Return. Att skulle vi gå igenom hela vedermödan, då kommer hundratals miljoner att dö martyrdöden, kristna. Alltså, i princip kommer det knappast att finnas några levande kristna som kan överleva vedermödan. Och så har inte Herren tänkt det. För han har gått bort för att bereda oss rum och gå in i kamrarna medan min vrede går över jorden, står det redan i Gamla testamentet. Och det är de himmelska kamrarna som vi kallar till nu här ikväll. Och jag säger, dröj inte, nonchalera inte budskapet. Det blir det sista dåliga val du kommer att göra. Gör dig redo att möta Jesus. Om man kommer så i natt, du kan säga amen, kom Herre Jesus. Du kan bedja den bönen som Johannes avslutar med när han hade sett vedermödan. Han var totalt förtvivlad över detta elände som han såg. Och därför ropar han, kom Jesus. Och det är detta ropet som han vill höra ifrån kristenheten i Sveriges land. Istället för att det här som jag citerade, det ska vi inte tala om. Han kan föra oss i en sådan svår situation där vi ropar både natt och dag. Kom Jesus! För han vill ha en väntande, längtande brud. En som inte vill att han ska dröja. Utan att man vill att man ska komma. Och det kan nöden framtvinga. Där inga predikningar eller någonting annat har hjälpt. Utan man har skalerat det. så kan Gud få andra möjligheter att få oss att bedja. Men Gud hjälpe att vi ändå bor redo utan detta. Det är ju naturligtvis vad vi önskar, men Gud vet vad som är bäst. Och det som har gått ut här utom militära varningar och politiska, det kan man nonchalera. Man kan nonchalera Guds ord. Man kan nonchalera allting. Man kan hålla på och leva för jord och värld som man skulle vara här för evigheten. Det kan man göra. Och man kan få också vara här när vedermödan går över världen. Om man inte har mer intresse av Jesus. Varför skulle Jesus, det vet ni väl själva. Om min brud inte har intresse av brudgummen. Vill en brudgum möta en sådan brud? Och vara förenad för alltid? Självklart inte. Och det är likadant med Jesus. Han vill att vi ska få ha den längtan att vi ska få möta honom. Jag har beställt hem 1500. Jag säljer den lite lägre än förlaget. 120 kronor, det finns där ute. Det går att swisha, det går att betala betalningskort. Det går att betala med kontanter fortfarande. Och dessutom skulle jag önska, det är ju julafton nu om några dagar. Köp till julklapp. Låt det bli ett väckelserop i jul. Så att vi inte glömmer bort Jesus när vi ska påminnas om honom och hans återkomst. 5 får du för 400, det blir 80 kronor styck. 10 för 700, alltså 70 kronor styck. Gör en insats. Det kanske är den sista boken som jag har skrivit och som kommer att spridas. Men jag är glad att Gud hjälpte mig att skriva den. Och jag är tacksam om ni kan hjälpa mig. För 1500 böcker är väldigt mycket att sprida. Och jag behöver hjälp med det. Tack ska ni ha var och en.